Nu ska vi se, det är svårt att tänka sig en bättre inledning än sången vi nyss sjöng för att ta sig an dagens ämne. Vi kan be, vi kan ge, vi kan stå emot och vi kan ha ett hopp. Jag läser dagens predikotext som kommer ifrån Matteus, det 25 kapitlet, verserna 31-46. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren ifrån getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty när jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var främling och ni tog emot mig, jag var naken och ni klädde mig, och jag var sjuk och ni besökte mig, och jag var i fängelse och ni kom till mig. Och då ska de rättfärdiga svara: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är bredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta, jag var törstig och ni gav mig inte att dricka, och jag var främling och ni tog inte emot mig, jag var naken och ni klädde mig inte, och jag var sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Och då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: amen, jag säger er, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Jag tror att man kan göra tidernas understatement när man läser den här texten och säga att sensmoralen kan ju vara, det är lätt att vara efterklok. Man kan ju dessutom nästan känna hur förnärmade de där som plötsligt känner att de har dragit nitlotten är. Nu när det liksom är dags att gå till den här eviga elden, och så säger man: men herre, när såg vi dig hungrig eller törstig? Och som liksom inte de här utsikterna av en slags evig straffdom vore tillräckligt illa, då känns det nog lite surt att man just att få höra de som istället har dragit högsta vinsten säga att de är lika förvirrade dem. Ja, alltså där ska man gå in på det här liksom eviga partyt där uppe, ni vet. Och så säger man: när såg vi dig hungrig eller törstig? Alltså, domsöndagen är jättespännande att prata om när man jobbar på diakonia, för precis Christer nämnde ju massor av de här sakerna som vi jobbar med: mänskliga rättigheter, internationell rätt. Och vi jobbar mycket med juridik också, frågor om internationell rätt, om ansvarsutkrävande. Och så egentligen, vad passar bättre att prata om än en text som faktiskt handlar om en rättegång och som handlar om ett domslut? Och inte vilket domslut som helst och inte vilken rättegång som helst. För här skulle man ju då med juridiska termer verkligen kunna säga att vi har ett mål som avgörs i högsta instans. Eller hur? Och Vad skulle man kunna säga om den här processen nu då, om vi försöker göra ett juridiskt perspektiv? Det är ju så att inom alla juridiska system så handlar det ju faktiskt om att man ska säkerställa att lagarna, att processen och straffen är rättvisa och begripliga. Det är till och med som så att systemet, det juridiska systemet i de flesta länder, de kräver att en åtalad person måste förstå sitt brott och i bästa fall uppleva straffet som rimligt i relation till det som man har gjort. Det är därför som vi faktiskt har system att om man är sjuk och inte har förstått riktigt vad man gjort, då straffas man heller inte på ett vanligt sätt, utan då kan man dömas till andra typer av straff. Så fungerar ju vårt rättssystem. Så då kan man ju säga att det känns ju lite märkligt här då, om vi ska recensera den här stora domslutet som äger rum och domstolsprocessen, att ja, den här gudomliga rättvisan, har man missat grundläggande juridiska principer? Kan det vara som så att det finns fel i domslutet på den yttersta dagen? Jag vet inte, det är jul snart. Är det någon som har önskat sig deckare? Det är inte det, inte någon. Ja, någon brukar vara. Alltså det är ju som så att här i Sverige, känner ni till begreppet Sweden Noir? Ja, vi gör väl det. Det mörka Sverige. Vi är ju faktiskt jättebra här i Sverige det finns ju ingen ände på hur många kriminalromaner, och det är morden i Sandhamn och det är morden i Fjällbacka och morden på Gotland och så vidare. Så alla våra serier, de här sprids ju över hela världen. Så någonstans i Sverige så är vi ju faktiskt superbra på deckare och spännande litteratur. Och så det är väl jättebra att vi som sagt tittar närmare, tycker jag, på det här fallet och försöker följa upp det lite grann. Så vi tar lite grundläggande fakta. Alltså åtalade i domstolen, hela mänskligheten, det är rätt så stort, va? Var ligger rättssalen? Ja, det borde vi ju veta. Vi ska se, vi har psalm, egentligen så vi, har ni ju hört talas om den. Psalm 748, ni behöver inte slå upp den, men den heter Jag har hört om en stad ovan molnen. Så att alltså, ni har hört vart rättssalen ligger också. Presiderande domare, Herren Gud själv. Och datum är ju faktiskt också klart, kallelsen har inte kommit. Eller ja, det har den ju faktiskt i uppenbarelseboken, den yttersta dagen. Så där har vi grundfakta i alla fall. Och jag tror så här, alltså det här med Sweden Noir och deckar och sånt här, det är ju ändå lite kändisfaktor på det. Och just den här processen kan man då säga att om kändispressen rapporterar, så kan man nog säga att om det någon gång har varit motiverat att använda uttrycket, så tror jag att man säger alla var där. Rätt tydligt, eller hur? Och här då, i detta stora rättsfall, så borde ju både de dömda och de friade förstå domen. För lämnar man den här rättssalen med faktiskt den eviga elden hängande över sig, då är det nog mer än en som tänker så här att ja, men alltså, om jag ändå bara hade träffat någon av dessa mina minsta, så hade jag nog kunnat bjuda på en pizza. Man kanske till och med hade köpt så här tillägg som man gör reklam på balans med snabbmatskedjan, att man köper ett helt mil, va? Man kanske till och med lägger till en tia för extra ost. Eller något i den stilen. Och hade man träffat någon av de där mina minsta, så hade man ju också säkert kunnat lämna lite avlagda kläder eller någonting i den stilen. För det är ju inte så bra perspektiv. Så frågan är ju faktiskt att kommer kvällspressens reportrar att kritisera den här processen? Man kan ju tänka sig då när Aftonbladet och Expressen efter den yttersta dagen, om man säger att det här kanske var en, de dömda borde ha dömts till vård istället för straff, eftersom de inte förstod brottet. Och då har vi ändå inte pratat om de problematiska undantagen i den här viktiga rättsprocessen, eller hur? Vi känner ju till en del. Ni vet, på Golgata där, då vänder sig ju den ena rövaren som sitter på korset, som är korsfäst bredvid Jesus. Och han säger inget speciellt, han säger bara: Herre, när du kommer till ditt rike, tänk på mig. Och då svarar Herren Jesus: sannerligen säger jag dig, idag ska du vara med mig hos min fader i himlen. alltså mitt rike. Så det här är problematiskt. Alltså jag kan man tänka mig, vad heter det här programmet, Efterlyst, va? Där man analyserar brottsfall, och så har vi Leif G.W. Persson, vet ni vem det är, den här rättsexperten. Han sitter inte här, vad jag ska försöka här. Han har ju lite så här släpig röst också. Jag kan tänka mig precis, alltså G.W. Persson analyserar här. Ja, alltså det rör sig om ett fall, känd rövare, dömd i samtliga lägre instanser, bevisläget är gott, och så blir han plötsligt benådad i högre instans utan att man ens gått igenom bevismaterialet. Min analys är att det kommer bli oerhört svårt att motivera utredarna att jobba vidare, alltså när domstolarna beter sig på det här sättet. Så det finns ju en slags massiv kritik, skulle man kunna säga då, i tror jag, press och media om det här domslutet. Men frågan är ju om domsöndagens texter egentligen var tänkta att handla om efterklokhet. För i alla andra sammanhang där Jesus talar till oss, då försöker han ju prata om hur vi ska bete oss emot andra människor just nu. Och frågan är ju om det var rätt tydligt i den här, i de olika bottnarna som finns i det här domslutet, att det kanske inte handlade om det till syvende och sist var viljan att erbjuda en tröja eller bjuda på ett mål på en snabbmatskedja det handlade om, utan var det inte som så att det var oförmågan att se andras lidande som var så chockerande. Lidandet som finns nära oss är ju ganska uppenbart egentligen. Just nu så, Christer nämnde det här också, så vi befinner oss i en situation. Vi har ett krig i närheten av oss själva. Ett krig i Europa, ett fruktansvärt krig som äger rum just nu och som påverkar vardagen. Det kommer väldigt nära. För några veckor sedan så var jag själv inkallad på reservtjänstgöring. Och då kom det en instruktion som jag aldrig någonsin har sett tidigare. Det var att det här som jag skulle inställa mig, att vi inte skulle tala om för någon vart vi skulle inställa oss. Det är ingenting som jag brukar ibland vara inkallad och köra båt. Men jag har aldrig varit med om att det står den lilla frasen tillagd att man inte ska tala om vart man är. Jag hade jag visst inte talat om för alla mina vänner ändå vart jag skulle, men då det kanske får passera. Men det kommer nära. Vi har människor vars psykiska hälsa man nästan funderar på. Man blir djupt rädd när man ser ledare som pratar om att upprätta svunna imperier. Eller att man driver ett krig för att försvara familjesyn, vilket var den senaste vansinnigheten jag tyckte jag, eller som någon yttrade. Och som ljuger helt utan att skämmas det minsta, och som ändå sitter med knappen till att använda kärnvapen. Det här har ju inte hänt i våran tid. Och jag vet inte om ni har träffat på det här, liksom, vad heter det? Att det är många som skojar lite om det, att man börjar lite så här panikgoogla, att man slår på telefonen på morgonen och bara kollar nyheterna för att kolla att världen finns kvar. För att det finns faktiskt ett perspektiv att någon skulle kunna starta en process som utplånar i princip tillvaron så som vi känner till den, utav idéer som knappast är begripliga. Det är jätteskrämmande, och jag tycker att det här är skrämmande också. Men i ärlighetens namn, nu är det vi som känner oss hotade. Men är det inte så att vi någonstans också får uppleva det som en stor del av världens befolkning redan lever i? När Krister räknade upp länder som Diakonia jobbar i Kongo, i Centralamerika, i Asien, så är det redan vardagen för många människor. Finns vi imorgon? Så kan brottet vara att inte se vem som är våra minsta bröder. För om ondskan vore jättetydlig, då skulle man ju alltid känna det. Det vore väl jättelätt om det vore som i, ja, men typ i Disneyfilmerna. Det var ju underbart när mina barn var lite mindre. Jag älskade att titta på Disneyfilmer med dem. För man kunde alltid sätta sig ner i soffan och så hade man inte handlingen klar för sig, så kunde man säga, du, vem är det som är ond och vem är det som är god? Och så fick man en förklaring till det. Och då såg ju dessutom brottslingen alltid ond ut. Så det var ju lätt att veta vem man inte skulle hålla på. Och det här finns faktiskt ganska djupgående psykologiska analyser av det här med oförmågan också att se det onda. Psykologen och författaren Hannah Arendt har skrivit en fantastisk bok som heter Den banala ondskan. Och den handlar om rättegången mot den nazistiska förbrytaren Adolf Eichmann, som var med och designade förintelsen. Och på sätt och vis kan man säga att den här boken blir spännande, därför att här har man ju fångat då ondskan. Adolf Eichmann, kan det finnas någonting ondare? Och så ska man få ta honom till en domstol. Och så ska man kunna fråga honom, varför gjorde du det här? Och äntligen exponera ondskan. Men istället så beskriver hela boken hur förväntningen på att få se den rena ondskan faller samman, lite grann som man skalar en lök för att hitta kärnan, så tar man bort skal efter skal efter skal, och så finns det liksom ingenting där inne. Och precis så är det också när hon beskriver det som alla förväntade sig skulle vara den här, den ondaste personen utav dem alla, och så skulle man få se hur ond han var, och så är han jättetråkig, en tråkig byråkrat som bara säger att ja, jag gjorde det som var logiskt just då. Jag var del av ett system. Jag satte upp regler och hur man skulle lägga upp rutiner kring förintelsen. Han pratar ju om ett massmord, men han pratar om det som en ganska tråkig byråkratisk tjänsteman. Och ingenstans så hittar man det avgörande onda, det här som skulle lysa fram när man äntligen får ställa frågorna. Han gjorde bara det som var logiskt just då. Och där kommer man ju kanske tillbaks då till de här frågorna, att inte är ondskan kanske inte alltid så lätt att peka på. Christer nämnde att jag jobbar med, en av de frågor som jag jobbar med på diakoni är ju konflikter och till exempel naturresurser då, hur de används. Så just nu så behöver vi i hela världen ställa om våran energiproduktion till en mer klimatvänlig produktion, annars kommer vi förstöra hela världen och vi kommer göra världen obeboelig för människor på, ja, framförallt på i fattiga länder. Och det här är väl ingenting som vi vill vara med om heller. Men samtidigt så är effekten att vi behöver, för att göra den här klimatomställningen, så behöver vi massa råvaror som är jätteviktiga. Och där arbetar vi på många ställen där jakten på just de här resurserna som vi behöver för att göra ett bättre klimat leder till fruktansvärda effekter för de människor som bor på platsen. Och det där ska jag prata mer om sen efteråt för de som vill göra. Men jag tror att det är, man måste lära sig någonting av det här att vara del i ett system där onda finns. Kanske är ett större problem än att inte se just den här jättestora ondskan som man kan ställa sig emot. Liksom den Disney-skurken, den lätt identifierbara ondskan. Så, hur ska vi göra nu då om vi ska vara efterkloka? Det är lite jobbigt att vara smart efter att något har hänt. Är det hopplöst? är det ju den andra saken som Bibeln säger till oss. För Bibeln handlar ju faktiskt, fast Bibeln handlar så mycket om framtiden, så handlar Bibeln egentligen om massa människor som agerar, som gör saker utifrån de förutsättningar de har, just där de är. Och där kommer vi tillbaks till essensen i dagens text. Att domen verkar inte falla över den som gör någonting, utan den som lever i ignorans över våra minsta systrar och bröder. Och hur orättvist det än är rent juridiskt, sorry Leif G.W. Persson, det är ju det som rövaren, så får ju rövaren erfara det på korset, att Guds dom faller inte över den som försökt men inte räckt till. Så den stora synden, det var inte att misslyckas att vara perfekt. Den stora synden var inte att misslyckas med det som var omöjligt. För synden var ju att inte se, att inte bry sig, att inte göra det man kunde även om det kändes otillräckligt just då. Vet ni att precis nu så håller en baptistförsamling på en annan plats i världen på att de har avslutat sin gudstjänst, skulle jag tro, och har nu börjat duka fram kyrkkaffet alldeles strax. Kyrkkaffet luktar inte riktigt som vårat. Det luktar arabiskt kaffe, lite starkare, lite mindre koppar. Den här baptistförsamlingen ligger i Gaza. Där lever de under ett islamistiskt styre där det är förbjudet att predika. De får finnas där, men man får absolut inte missionera. Man får predika, men man får absolut inte missionera. Man får absolut inte försöka omvända andra. När jag precis innan corona hade förmånen att få besöka dem, så var det väldigt roligt att gå in i deras kyrksal, för den såg så väldigt mycket lik ut kyrksalarna inom Ekumeniakyrkan och andra frikyrkor här, med psalmböcker som ligger framme. Man går in i så här rum vid sidan där det sitter barnteckningar. Vi har lite sångböcker i församlingssalen där man har, ja, vi har psalmböcker i kyrkan, och så har vi andra sångtexter och sådär, och lite papper som ligger här och var, och så jättelikt oss. Bara det att de får ju inte prata offentligt, så att i en annan del, den här kyrkan som var i flera våningar, så har man sin läkarmottagning som man driver. Man har en jättestor social verksamhet där man försöker nå människorna runt omkring. Man har en jättestor barnverksamhet som inte bara riktar sig till de kristna utan till andra också. Och majoriteten av de som kommer till läkarmottagningen, som kommer till barnverksamheterna, som tar del av den sociala verksamheten, är inte kristna. Och det här är en liten församling, de är 25 familjer, och de driver en jättestor verksamhet. Och de driver den dessutom i en väldigt farlig situation. De har blivit utsatta för misshandel, en person relaterad till församlingen blir mördad av personer som man tror är kopplade till regimen. Det är farligt att vara kristen där. Och jag frågade dem om det också när de pratade om sin verksamhet, och då sa de att vi tänker inte om det är farligt eller inte, för att Gud har satt oss här att verka och göra det vi kan. Och när jag lämnar församlingen efter det här besöket, när de har berättat hur de gör för att få fram evangeliet. Och det liknar lite grann det här att om du förbjuder en kristen församling att prata så kommer stenar att ropa. Och det är det som de praktiserar. Då sätter jag min taxi. Och då är en taxichaufför som är bra på engelska. Och så säger han så här att har du varit i baptistkyrkan? Ja, så här. Ja, de känner jag till. Jag är inte kristen. Men när mina barn blir lite större, då ska de få gå i deras barnverksamhet. För där bryr de sig verkligen om barnen. Och vet du att när man går till doktorn hos dem, då är det inte den som betalar pengar vid sidan om, utan den som bäst behöver hjälpen som får hjälp först. Det här var några som är kristna, som är stora begränsningar kringgärdet utav regler, ändå säger Gud har satt oss här. Vi gör det vi kan. Och när jag sätter mig i taxin och får höra den här mannen berätta hur han ser på de kristna, fast han inte själv är kristen, då känner jag så här att den här församlingen utan ord med sina omsorger hade visat sina minsta bröder vad det innebär att faktiskt ta evangeliet på allvar. Och vad jag fick höra där var att evangeliet hade nått fram.